Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Reporter kastar sig fram och vilken räddning! Vilken otrolig räddning! Två gånger om, hur tog han den bollen? Och snart kommer slutvisslan. Och snart kommer slutjublet. Och då kommer supportrarna in på planen också. De har väntat i 5 år, Mjällby är tillbaka.
Nästan exakt 10 år efter att David Löfqvist var med och tog upp lilla Mjällby i Allsvenskan 2009 så lyckades han och de andra uppstickarna från Listerlandet till Blekinge att göra om bedriften i höstas. En oerhörd bragd. Inte minst med tanke på att klubben var nära att ramla ner i Division 2 så sent som 2016 och var bottentippad i Superettan inför förra säsongen. När Mjällby senast gjorde avtryck i Allsvenskan hette hjältarna Mattias Asper, Marcus Ekenberg, Bagan Rosengren och Tobias Gran. Den här vändan är det utan tvekan David Löken Löfqvist som är den stora kultspelaren. Under sina 10 säsonger i klubben har han varit med om det mesta av klubbens berg- och dalbanefärd det senaste decenniet. Ikväll är det premiär mot storfavoriten Malmö FF. Och i den här podden berättar David Löfqvist om känslan inför den allsvenska återkomsten. Om vad det betyder att sluta de regerande svenska mästarna Djurgården och kuppen. Och klubben värvat några tunga namn men också tappat succétränaren Milos Milojevic.
Han ville lämna och då ska han inte vara kvar i Mjällby. Kan du inte ge det 100% så är det ingen mening att vara där.
Och vi pratar också om de tunga åren som nådde något slags klimax i med degraderingen till Division 1. Och det öppna bråket mellan hemvändaren Chippen Willemsson och dåvarande tränaren Hasse Larsson som idag är sportchef. Men David Löfqvist hoppas ändå att det inte var det sista vi såg av Chippen i Mjällbys organisation.
Chippen har ju, hade ju kunnat vara en extrem tillgång för Mjällby. Sen är väl både Chippen och Hasse Larsson två tjurskallar. Så vem det är som måste släppa garden, det vet jag inte. Men någon av dem är det ju såklart.
Och så pratar vi om hur hans stora chans att bygga en utlandskarriär gick om intet när han gjorde ett ödesdigert klubbval 2011.
Man ångrar ju det extremt mycket liksom. Att rent fotbollsmässigt då hade jag fått reda på att Parma hade 250 spelare och att 25 av dem ingick i A-truppen, resten var utlånade. Det är klart att jag hade tänkt till en extra gång innan jag satt en kråka på det pappret liksom.
Utöver detta pratar vi om hur Mjällby hanterat coronakrisen. Om hur han ser på att som 33-åring kastas in i en säsong utan förberedda träningsmatcher. Om hur det var att spela i CB-klubben Gubbio med bara lånespelare. Och varför han känner sig lite orättvist behandlad av Malmö FF och Rickard Norling. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
33.
Bor?
Sölvesborg.
Familj?
En sambo och en liten kille på 1,5 år som heter Mason.
Utbildning?
Ja du, gymnasiet. 3-årig gymnasieutbildning.
Lön?
Väldigt dålig.
Vad kör du?
Volkswagen.
Vad läser du?
Läser inte så mycket. Lyssnar mer på poddar.
Vad tittar du på?
Serie. Netflix.
Vad lyssnar du på?
Allätare. Blandat.
Vad spelar du på?
Ingenting.
Vem är för dig världens bästa spelare?
Leo Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Liverpool. Har varit sen jag var väldigt liten. Men det är någonting som kommer från barndomen.
Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare?
Det är väl de här resorna vi har gjort med Mjällby 2 gånger, att vi har vunnit Superettan och gått upp i Allsvenskan. Sen så finns det ju många enskilda matcher i sig som har varit roliga att spela och så vidare, men just när man får vara med om den här resan under en hel säsong, det är något extra.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig efter en match?
Jag har inte bytt så många tröjor, men jag har faktiskt Hallenius från Padova när vi mötte varandra i Serie B nere i Italien. Den har jag här hemma.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag hade nog velat ändra på varningsregeln. Nu är den ju i sig ändrad till 4 varningar. Men jag hade ändå velat se att man hittar något nytt system eller en ny lösning på varningsreglerna.
Vem är den bästa spelare du spelat med respektive emot?
Om man får ta någon från Italien-tiden, det var många bra spelare där, men jag spelar ju med Mario Rui som spelar i Napoli nu, vänsterback. Sen så tränade jag ju även mycket med Jovinko och dem i några månader, som är väldigt bra fotbollsspelare. Så det är väl dem, och den bästa jag mött är Verratti.
Vilken är din favoritfilm?
Favoritfilm, det är en bra fråga. Nyckeln till frihet, säger jag.
Som alla fotbollsspelare har du handlat en del. Vilket köp ångrar du?
Jag ångrar väl lite att jag gick och spontant köpte en helt splitter ny Volvo för några år sedan. Det var ett dåligt köp och ett onödigt köp.
Vilken var din tuffaste kris?
Jag har väl inte haft någon jättekris direkt, skulle jag vilja säga. Men det är klart, det var tufft de 2 åren när jag kom tillbaka i Mjällby och vi trillade ur Allsvenskan också upp ettan på 2 år. Det är klart, det var tufft.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Bild.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag försöker att inte ljuga, men det är väl klart, ibland så kan man väl dra ner på sanningen lite, så några vita lögner sker väl ibland.
Jesper Gustafsson på mittfältet och inte David Batanero, men David Löfqvist kompletterar ju Gustafsson och Gustafsson på det centrala mittfältet, och vi har 4-0 till Mjällby med bara några minuter kvar av den första halvleken.
Och den är bra! Vilket mål! Ett drömmål här från Mjällbys sida. Och där blåser han av. Och de gulklädda spelarna sträcker armarna i luften. Mjällby har gått igenom gruppspelet obesegrat och utan att tappa en enda poäng.
Innan coronautbrottet stängde ner den inhemska fotbollen i Sverige så hade Mjällby 3 raka cupsegrar, bland annat på bortaplan mot mästarna Djurgården, redan hunnit visa att man kan bli en nykomling att räkna med. Lägg på det ett par tunga nyförvärv i Mamadou Modou David Batanero och Moses Ogbo, samt att man plockade dit tränaren Marcus Lantz och Christian Järdler. Och de flesta experter har tippat att Mjällby har en ganska god möjlighet att klara sig kvar i Allsvenskan. Men även om man värvat in en del spets så kommer årets komprimerade säsong att innebära en hel del utmaningar för en liten klubb som Mjällby, som av ekonomiska skäl inte kan ha samma bredd i truppen som många av konkurrenterna. Dags för allsvensk premiär, lång väntan. Har det varit bra eller dåligt för er i Mjällby?
Ja, men jag skulle nog vilja säga att det har varit bra på ett sätt, med tanke på vi är nykomlingar i Allsvenskan och vi har en del nya spelare. Så det har väl gjort att vi har kunnat träna en längre period tillsammans och hitta ihop som grupp och lag. Och vi har två nya tränare också med Lantz och Järdler där som vill sätta sin prägel. Och så på något sätt så har det ju såklart varit positivt i den aspekten där, att vi har kunnat komma ihop bättre som grupp och lära känna varandra. Och ja, som sagt, två nya tränare som vill komma in och göra lite annorlunda jämfört med vad vi har gjort de andra åren. Så nej, men det ser jag ändå som positivt.
Hur har coronan påverkat er träning och så?
Ja, men egentligen ingenting. Vi har blivit permitterade som många andra lag, men samtidigt så räknas ju vi som vanliga arbetare när det blir såna här grejer, och då är det 40 timmars arbetsvecka, och sen när du permitterar 60% så har du ändå 16,5 timme kvar att kunna bedriva fotbollsträning på. Så du kan ju köra 8 pass i veckan om du delar upp det på 2 timmar då per pass. Så det har rullat på som vanligt. Sen så är det klart att vi har liksom isolerat oss lite från övriga lag och så vidare som har varit på Strandvallen. Men annars så har det varit som vanligt.
Nu inför premiären då, som där ju Mjällby går in på måndag, hur noga är det med allt från transport till att ni ska göra symptomkollar och liknande?
Ja, det är klart att det kommer vara noggrant, eller att vi har ett protokoll vi kommer fylla i som alla ska fylla i. Sen är det väl så att är alla friska så ska det väl inte vara några problem att åka i samma buss och byta om i samma omklädningsrum. Men sen så är det klart att vi fortfarande liksom har den här respekten att vi kanske inte kommer fira mål och så vidare ihop, och att man tonar ner lite de här high fivesen och så vidare och tänker till en extra gång. Men på något sätt så måste man ju försöka göra det så normalt som möjligt, alltså inför matchen. Men vi har ju vi har ju fått de restriktionerna som vi ska följa, och det kommer vi göra såklart.
Har ni sänkt lönen mer än det som stipuleras av permittering?
Nej, det har vi inte gjort. Vi har permitteringen, och den upphör nu bara för det, för annars kommer vi inte kunna spela matcherna och så vidare. Men det har vi inte gjort. Vi har redan så låga löner i Mjällby, så det...
Det är ingen panik.
Det behövs inte sänkas. Då är det ju inget kvar.
Är det så illa alltså?
Nej, det är klart det inte är så illa. Men Mjällby ligger nog i den nedre regionen när det kommer till löner.
Just att gå in i en allsvenska där man inte har kunnat se lagen på flera månader. Hur svårt är det?
Nej, men det är såklart svårt. Men sen samtidigt så finns det väl kanske... Det kan inte... Alltså, det är inte så att det sker några jätteförändringar inför en ny säsong. Möjligtvis de som kanske har en ny tränare som förändrar lite spelsystem och så vidare. Till exempel Malmö nu som vi har i premiären. De kommer förmodligen spela lite annorlunda jämfört med vad de har gjort innan. Nej, men det är klart att det blir lite lurigt att scouta nu när det inte funnits några matcher. Och sen så har man väl lite inside och kan ta reda på hur det har sett ut i internmatcher och så vidare. Så
är det du som lagkapten som ringer de kollsamtalen för att höra hur Malmö har tränat?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men nej, men jag känner väl folk som absolut hade kunnat gå ner och ställa sig och kolla på Malmös träning, men det är ju såklart inget jag, det får Christian och Marcus sköta.
Är det speciellt för dig? Du hade ju en tid som utlånad i Malmö 2013. Är det speciellt för dig att inleda säsongen där?
Nej, egentligen inte. Det är väl som vilken match som helst. Det var en väldigt kort session och ja, men den var ganska tuff för min del med tanke på att jag kom in i Malmö mitt i allsvenskan liksom, utan jag hade varit ledig i över 2 månader och det var 10 matcher kvar och Norling slängde in mig från start direkt, så det kanske skulle gjort tvärtom och börjat på bänken och hoppat in, men nej, men det var väl inte som sagt min bästa tid, men det är klart det är en härlig arena och de har fantastiska supportrar. Nu får inte de närvara heller, så det blir nog en ganska normal match.
Vad betyder det för er att det inte är någon publik? För ibland kan man ju höra mindre lag säger att vi älskar att komma till stora ställen och visa publiken. Samtidigt så kan ju publiken påverka domar och liknande. Vad tror du det betyder?
Ja, men det är lite som du säger där, att det är klart att vi i de mindre klubbarna gillar att spela inför större publik och så vidare, men sen någonstans så vill vi ju bara vinna matchen. Det är det lite går ut på. Och jag tror någonstans att vi kommer kanske gynnas av detta. Att det inte står 20 000 där nere och håller på Malmö. Samtidigt så vet man ju också att om man gör det bra så kan man ju få deras publik mot dem. Vilket gör att de får ännu mer press på sig och så vidare. Men någonstans så hoppas jag och tror att vi ska gynnas av att det inte är någon publik där. Sen så är det såklart jättetråkigt att det inte är någon publik, och att vi klart vi vill spela inför publik, men just i en premiär mot Malmö borta så kan det nog gynna oss.
Jag vet inte om du har kollat något på Bundesliga. Vad tror du kommer skilja matcher med publik kontra utan publik?
Nej, men jag tror någonstans att alltså om man ser på Bundesliga så känns det som att de bästa lagen har gynnats av att spela utan publik. På något sätt så blir det ju att gör man 1-0 och du inte har dina supportrar i ryggen som trycker på och vill att du alltså pushar framåt och försöker hjälpa dig till en kvittering och så vidare. Har du inte det och motståndarna helt enkelt är för bra så blir det tufft. Alltså, du får inte den här extra pushen. Så det är lite det man ser i Bundesliga tycker jag. Det känns lite som att står det 2-0 i Dortmund så är det tufft för de andra. Liksom. Det är redan tufft med publik, men det blir ännu tuffare utan när du inte har dina hemmasupportrar på plats. Jag ska inte säga att det är svårt, att jag tror det är svårt att hitta någon motivation och kraft, för jag tror de vill vinna såklart, men det påverkar, det gör det ju absolut. Men så tror jag någonstans att de kommer, förhoppningsvis kommer det inte vara så här för länge.
Var har vi Mjällby då, som ju vann Superettan men tappade tränaren Milojevic? Vad har Marcus Lantz och Christian Järdler inför?
Ja, men vi har väl ändrat vårt spelsystem lite. I fjol med Milos så spelade vi 4-2-3-1. Nu i år så kommer vi mer spela med en trebackslinje och två wingbacks.
Som ofta blir en fembackslinje.
Ja, men så blir det ju. Det är klart, beroende på matchsituation eller motståndare och hur matchen ser ut såklart. Men det är väl det som ska vara grejen med det hela med den här fembackslinjen då, eller trebackslinjen. Det är väl att vi ska kunna skifta från att spela högt upp med dem kontra lågt. Så det, nej, men det ser väl intressant ut, tycker jag.
Vilket bakslag var det ändå att inte kunna behålla tränaren som hade gjort hela denna resa?
Nej, men det är klart att det hade varit kul att se vad vi hade kunnat åstadkomma i Allsvenskan. Men sen samtidigt så har jag full respekt för Milos. Han ville lämna, och då ska han inte vara kvar i Mjällby. Kan du inte ge det 100% så är det ingen mening att vara där. Nej, men alltså vi hade en bra tid i division 1 och halva division 1 och Superettan med Milos. Så det är vi stolta och glada för. Men som sagt, han ville inte vara kvar, och då ska han inte vara kvar heller.
Vad betyder det att förutom Lantz och Järdler så finns ju Jean Robledo kvar som assisterande, och jag menar, du har ju Hasse Larsson som sportchef. Vad betyder de att de finns kvar?
Ja, men såklart extremt mycket. De kan ju Mjällby innan och utan till. Christian och Marcus vet såklart vad Mjällby står för också och så vidare, men just Hasse och Juan är två symboler för Mjällby AIF som har varit med på ja, men den här resan som vi gjorde började redan 2010 där liksom, och sen har den varit upp och sen har den varit ner, så de vet ju vad som gäller och hur det funkar på listor helt enkelt.
Ja, Listerlandet för de som inte vet är i Blekinge. Det är ju en imponerande radda nyförvärv ni har, får man ju ändå säga, med David Batanero och en hel del andra. Marco Johansson har kommit från Malmö på lån och så. Hur känner du ut kring vad ni har hämtat in?
Nej, men det känns såklart intressant. Det är duktiga fotbollsspelare som du säger. Batanero hade ju en fantastisk säsong i fjol i Sundsvall. Marco, ung målvakt som ändå har fått på sig rätt så mycket erfarenhet från Superettan-spel och även allsvenskt spel med Trelleborg. Så det är en duktig målvakt. Sen så de andra som också har kommit är ju några som var med redan i fjol men som har blivit Mjällby-spelare nu. Det ser intressant ut. Vi har stommen kvar och jag tycker det är bra nyförvärv vi har gjort. Och som sagt, det behövs lite allsvensk rutin som vi fått in då med Batanero, Erik Björkande och Victor Agardius. Så det ser intressant ut.
Ja, och ser man det enda till som finns, kuppen gick ju bra. Ni slog ut till Djurgården och gick ut till kvartsfinal och Moro gjorde 4 mål. Var det ett viktigt kvitto?
Jo, men det är klart det var. Som alla andra i en försäsong så vet man aldrig riktigt var man står. Och vi gjorde det bra, både mot Sandviken och Dalkurd. Och sen så hade vi en final uppe på Tele 2 mot Djurgården. Och man vet att det är tufft där uppe, det går snabbt. Men det visade ju, vi fick ju ett kvitto där på att det nya spelsystemet funkar liksom. Och ja, men det var kul. Och en bra vinst, en rättvis vinst någonstans skulle jag vilja säga. Jag tycker absolut inte vi ska skämmas för den någonstans.
Du tog ju upp det själv. Det är ju lite som 2010 där ju Mjällby gick upp och det var Tobias Gran och Mustafa El-Kabir. Du kom ju in också. Kan vi vänta oss samma typ av överraskande Mjällby som gör det bra?
Det är jättesvårt att säga. Men däremot så vet jag att vi kommer vinna matcher med vårt egna spel som vi gjorde 2010. Det var inte det att vi backade hem och sen nickade in en hörna i 90-onde. Utan vi spelade fotboll och det kommer vi göra i år också. Sen så har ju fotbollen förändrats lite såklart sedan 2010. Lite de här 2010-vibbarna, det har man ju, har man ändå. Vi har bra spelare och vi kommer kunna. Det är inget lag som kommer bara. Vi kommer inte bli en slagpåse i Allsvenskan, så kan jag säga.
Många pratar om Joel Nilsson. Är han så stark som wingback?
Ja, men det är han. Han är extrema lungor, bra teknik och bra snabbhet. Han kommer, ytterbackarna kommer få det tufft mot han. Sen så kanske han behöver slipa på sin defensiv lite, men det är eftersom han är en offensiv spelare i grunden. Men han har ju fyra andra bakom sig där med i den femman som kan hjälpa han där.
Ni har ändå tappat Boubacar Diop som ju var poängkung. Vem löser poängen åt det?
Nej, men vi får väl hoppas att en sån som Joel Nilsson gör sina poäng. Morro. Ja, men de offensiva spelarna, Bergström och de här, att jag tror inte att det är någon som kanske kommer så här banka in 20 baljor, utan det kommer nog delas upp på ett gäng spelare. Det kommer nog, alltså om säg att 4-5 spelare gör sina 5-6 mål, så kommer det se bra ut.
Det blir ju tajtare spelschema med tanke på corona. Hur kan det påverka Mjällby?
Ja, men det är klart att det kommer påverka oss. Vi har väl en helt okej bredd i truppen, men vi är väl långt ifrån den bredaste truppen. Det är klart, de som har breda trupper kommer gynnas av det. Sen så någonstans nu i början här, när det kommer vara tufft med många matcher, så kommer man väl kanske gå på någon form av adrenalin, med tanke på att det har varit 6 månaders lång försäsong. Jag tror många är taggade och sugna. Sen så är det klart viktigt att man sköter de här bitarna vid sidan om återhämtningen och det här, för jag tror vi fick någon statistik på det, att det var väl Bundesliga eller skador och så vidare ökat med nästan 300%, och normalt sett så behöver kroppen 72 timmar på sig och återhämta sig, vilket är 3 dygn. Nu här i början så kommer ju matcherna ligga på 2,5 dygn mellan matcherna, om man säger så. Det är redan tufft i normala fall, nu kommer det bli extremt tufft och spelare kommer gå sönder, så är det bara. Men man kan förebygga det hyfsat genom att försöka sköta de här bitarna så professionellt som möjligt, med återhämtning och kost och sömn.
Ja, hur är det som 33-åring just att kliva in utan träningsmatcher och bara rakt in i allsvenskt spel?
Ja, nej, men det är väl både positivt och negativt kanske. Hade jag spelat för många träningsmatcher så kanske man hade varit sliten också i kroppen. Men jag känner mig extremt stark och pigg. Det var länge sedan jag var så här bra tränad och kände den här motivationen och glöden som finns inför detta. Så det ska ju bli extremt kul. Och som sagt, jag har haft en ganska skadefri karriär. Inga större skador. Peppa tar i trä, men så är det. Och jag hoppas att någonstans så kanske de här Division 1-säsongerna har föryngrat kroppen rent fotbollsmässigt. Den slitit lika mycket. Nej, jag känner mig stark.
Var platsar du i Marcus Lands nya spelsystem?
Ja, men någonstans centralt. Antingen som sittande mittfältare eller som en offensiv mittfältare.
En gång i tiden sköt du hårdast i Sverige. Är det fortfarande så?
Vet inte. Jag har bra tryck i dojan fortfarande. Så det är inte omöjligt.
Du har ju varit med länge. Liksom hur sugen är man när det börjar närma sig spel då?
Jo, men det är såklart en sjuk längtan och spelsug som finns. Sen är det ju såklart tråkigt att det är som det är, men någonstans så får det vara så. Det är bara att rätta sig in i ledet och sen ut och köra. Det kommer bli extremt kul, och det tror jag de flesta spelarna tycker, oavsett ålder.
Du fick ju på något sätt ett genombrott senast Mjällby gick upp i Allsvenskan. Vad är skillnaden mot nu att vara med som liksom veteran och lagkapten?
Nej, men det är väl någonstans att man går in med i allsvenskan kanske med lite mer rutin och erfarenhet och den här biten att man kan hjälpa killarna utanför banan om man säger så, eller inför matcher och så vidare, tona ner vilka saker man kan tona ner och förväntningar. Det är många som gör sina allsvenska debuter detta året och där någonstans så hoppas jag att jag kan vara en trygghet för dem och att de kan om det är någon som behöver liksom snacka om någonting eller lugna ner nerverna på något sätt så hoppas jag att jag kan vara där och stötta och supportra liksom. Sen så är det väl såklart rent fotbollsmässigt så någonstans så känner jag att jag är en bättre fotbollsspelare än vad jag var förra gången 2010 och det bygger väl lite på det här med att man har samlat på sig en del rutin och egenskaper och förstår spelet kanske på ett lite annorlunda sätt och sen att jag är inte samma fotbollsspelare nu som jag var då liksom. Det är väl en mer lagspelare om man vill vinna matchen till 100% jämfört med innan om man säger.
Då var du mer artist.
Vad sa du?
Då var du mer artist.
Ja, precis. Nej, men det blev lite så att är man i den åldern så vill man gå ut och visa liksom hur bra man är. Det känns som att det behöver jag inte göra nu utan nu vill jag gå ut och det är klart att man vill visa att man håller på denna nivån liksom, men någonstans i grund och botten så går man ut 100% för att vinna matchen liksom, och det är det viktigaste. Det är inte viktigare eller att man gör ett mål eller en assist, utan det viktigaste är att laget vinner.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kabir fortsätter att briljera. Här är bollen fram till Gran. Tobias Gran. Har han med sig? Håller i. Släpper in bollen vid bortre stolpen. Är mål? Det är Löfqvist. David Löfqvist gjort 3-0. Det är 3-0 till Mjällby AIF mot Malmö FF. Jag tror knappt att det är sant, men det är 3-0. Mjällby har gjort 4 mål på Malmö. Släppt in 2, vunnit matchen och klättrat upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen.
Hemmasegern mot blivande svenska mästarna Malmö FF var kanske den tyngsta skalpen för nykomlingen Mjällby 2010, som till slut lyckades landa på sjätte plats i tabellen. Löfqvist gjorde 6 mål under den allsvenska debutsäsongen och 8 mål och 6 assist året efter innan han försvann till Italien. När han återvände 3 år senare hade verkligheten kommit ikapp Mjällby och Löfqvist fick vara med om 2 raka degraderingar. Först från allsvenskan 2014 och sedan de bittra playoff-matcherna mot Örgryte året efter, som slutade med respass ner i division 1.
Här kommer nya inlägg, nya möjligheter och då är det också mål! Och det är Örgryte som leder och nio det här dubbelmötet, för de gör 1-1. Hannes Salin skickar in det som kan vara Örgrytes gyllene mål i den här förlängningen. Örgryte reste sig på 9 och har vänt och är i Superettan 2016. Stort grattis till Örgryte!
Egentligen är det ju rätt obeskrivligt att Mjällby är tillbaka i Allsvenskan, eller vad känner du?
Jo, men absolut. Att det gick så fort den här gången med liksom att var så nära ändå. Då var inte jag i sig i Mjällby 2016, men jag såg matchen nere i Malmö när de spelade mot Prespa och kunde åka ner i division 2 liksom. Och någonstans hade det skett, så hade ju det varit inte spiken i kistan kanske, men det hade tagit tid för Mjällby att bygga upp någonting igen, känns det som. Istället blev det att man klarade sig kvar och att man fick stopp på den här blödningen. Alltså, det var ju ändå, de hade trillat ur Allsvenskan och Superettan och sen höll på att trilla ur division 1. Men fick stopp på blödningen och kunde på något sätt ta ny fart och ny energi och bygga upp inför 2017 där. Och då kom jag tillbaka och man kände att det var liksom, det var någonting på gång. Superettan var liksom inom räckhåll, det visste man. Sen föll vi ett kval mot ÖIS och sen året efter så gick vi upp ganska enkelt ändå. Men sen att jag hade personligen en målsättning om att försöka hjälpa Mjällby till elitfotbollen, och någonstans så drömde man ju om att få med om att spela Allsvenskan igen med Mjällby. Och sen att vi skulle gå igenom Superettan så som vi gjorde i fjol. Det var det nog ingen som hade förväntat sig, inte ens vi spelare själva någonstans trodde väl att det skulle vara möjligt. Men vi hade det som en målsättning och en dröm, en vision. Men sen som sagt, som jag sa, att det skulle gå så här snabbt, det är lite smått overkligt faktiskt.
Vad fick dig att söka dig till den där matchen mot Prespa Billerik 5 november 2016 när det på något sätt Mjällbys öde hängde på en match?
Nej, men kärlek till klubben liksom, och var rätt så mycket folk där nere ändå för var en division 1 match i november liksom, spöregnade och inne på Malmö stadion, dålig plan och så vidare. Men det var mycket som stod på spel och jag var ändå hemma. Hade inget liksom bättre för mig. Och det är klart att jag åkte ner och kollade på den matchen. Det var nog inget märkvärdigt med det, tycker jag inte.
Du hade ju lämnat Mjällby när de åkte ur Superettan och gått till Kina. Och var det självklart för dig att vända tillbaka till klubben som då låg i division 1?
Nej, det var det väl inte. Det var väl inte, men samtidigt så hade jag väl, jag hade några andra erbjudande i Sverige, i Superettan, och det var väl något mer i Skandinavien, i Norge eller något, men det fanns liksom, alltså det fanns inte motivation egentligen till att spela i en annan klubb i Sverige i Superettan. Hade det varit Allsvenskan hade varit en annan sak. Men då kände jag hellre att jag ville komma tillbaka till Mjällby när jag kände att kroppen funkade och att jag kunde prestera, och jag kände någonstans att jag kunde ta en viktig roll i Mjällby och vara med liksom på den här resan som de ville göra och den resan vi har gjort. Så det är klart att jag känner mig delaktig i den här resan vi har gjort, och det var väl därför jag tog klivet tillbaka till Mjällby division 1, för att jag ville vara med och försöka ta upp Mjällby igen till Allsvenskan. Man hade ju ändå, alltså man ser de här åren 2014 och 2015 när vi trillade ur Allsvenskan och Superettan, så ville man ju, nej, men man skämdes ju lite för de åren och kände liksom skuld för det, att klubben låg i division 1 liksom. Och det är klart att man gärna ville hjälpa till och rätta till det. Och, så det var ju såklart en skön känsla för mig att kunna vara med som sagt på den här resan och ta upp Mjällby i Allsvenskan igen och ställa allt till rätta så att säga.
Vad ska du som då ändå sett på hyfsat nära håll när det går snett, vad ska man göra för att undvika det?
Det är en svår fråga. Allt handlar ju om pengar. Speciellt för så här små klubbar så om man säger 2014 så lever du i den här allsvenska bubblan. Du försöker maximera det så mycket som möjligt för att liksom hålla dig kvar. Är det så då att du trillar ur och du sitter på längre kontrakt med spelare och nästan till samma löner liksom, inga större klausuler liksom, att lönerna sänks för mycket eller att de sänks överhuvudtaget, och du sitter med samma lön i Superettan då, och sen att du skulle, ja, går du då och trillar ur Superettan också, då spricker den här bubblan, då är det extremt tufft, och det har man ju sett. Alltså det är ju inte det att om man, alltså tänk på andra klubbar också som har gjort snarlika resor, Trelleborg, Öster, de här i närområdet här nere, Landskrona Boys. Det är ju någonstans så, det är inte det att klubben i sig eller fotbollsspelarna i sig är katastrof, utan det är ju någonstans det ekonomiska som spricker, och du kan inte göra den här satsningen längre och spelare söker sig därifrån och det är svårt att få in nya spelare liksom, och du kanske någonstans väljer att starta om och bygga upp på nytt liksom, för att ja, just för den ekonomiska aspekten liksom, för att ha råd och ja,
när
du får göra en ny satsning.
När den här spiralen börjar snurra neråt, hur är stämningen i en spelartrupp då?
Ja, den är, man försöker ju någonstans liksom hitta positiva saker, men det är klart, det är ju sjukt svårt. Man tränar och man sliter och liksom man ger 100% på matcherna, men någonstans så får du inte betalt för det, så sjunker självförtroendet, och det är extremt svårt att ta sig ur den spiralen som du pratar om. Hade någon haft en bra medicin mot det så hade ju han varit extremt rik i dagsläget. För det är psykologi förmodligen, och mycket, mycket det mentala liksom som spökar när det kommer till de här grejerna.
Alla som följer Mjällby minns ju väl när ja, kanske Mjällbys största spelare Christian Willensson, Chippen, hoppade in och det blev bråk med honom och Hasse Larsson på slutet. Mycket rubriker, och Hasse Larsson sa att detta få misstag var att låta Chippen spela för han var oduglig. Hur stod du i det bråket?
Jag stod utanför, precis som alla andra. Nej, men det var en smart journalist som ringde upp Hasse Larsson efter Chippen hade sagt så. Då visste den journalisten att den skulle få en bra rubrik. Man vet ju att Hasse, han bör inte svara i några telefoner de närmsta timmarna efter matchen i alla fall. Så är det ju. Om det har gått dåligt.
Det kanske gäller Chippen också.
Det är mycket möjligt.
Men är det inte lite trist att ni på något sätt, att Mjällby och Christian Willen sa att ja, det bröts liksom mellan er?
Jo, det är klart. Sen så tror jag inte, jag tror det är lite uppförstorat också. Det är klart, nu Fredrik Danielsson, vår nya klubbchef, är väl jämnårig med Chippen och barndomsvänner, och så det är klart att Chippen och Mjällby fortfarande finns och att de pratar med varandra, och sen är väl både Chippen och Hasse Larsson två tjurskallar, så vem det är som måste släppa garden det vet jag inte, men någon av dem är det ju såklart, men nej, jag tror inte det är några problem egentligen. Så.
Du kommer inte gå in och medla?
Nej, det kommer jag inte göra. Det får de får sköta det själva helt enkelt. Men Chippen har ju hade ju kunnat vara en extrem tillgång för Mjällby med alla sina kontakter i arabvärlden. Sen så är det ju frågan om Mjällby vill vara en sån klubb. Det är klart att det finns saker man hade kunnat göra, men jag tror aldrig att Mjällby skulle bli uppköpt av någon oljeshejk och sen så spelar vi Champions League rätt som det. Det tror jag inte är Mjällby har.
Nej, det tror inte jag heller. Det är svårt att säga också. En annan sak som på något sätt man förknippar med Mjällby, vad säger ni vill eller ej, har ju blivit liksom Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna, och du är själv från Sölvesborg och så. Hur mycket påverkar det klubben?
Nej, men ingenting skulle jag vilja säga. Det är absolut ingenting vi pratar om eller någonting som finns på vår agenda i klubben. Jag vet att Jimmy Åkesson är Mjällby-supporter, men vad ska man göra åt det? Han har väl all rätt till att hålla på vilket lag han vill, och han är från Sölvesborg och den biten. Och som sagt, Mjällby AIF har väl aldrig liksom förknippats med Jimmy Åkesson eller något annat så, utan vi förknippade med fiskesamhället och Lister och bönderna liksom. Det är det vi är.
Minkfarmarna också väl?
Ja, de är till en viss del.
Entra Lofquist che sarà determinante, entra al posto di Raggio Garibaldi. Il passaggio per Lofquist appena entrato, la sua conclusione di destro è molto potente, tutt'altro che perfetto Concetti. Arriva l'1-1 del Gubbio al minuto 29 del secondo tempo, primo gol per lui in questo campionato, molto potente, però c'è la complicità netta.
Det ni nyss hörde var enda gången David Löfqvist gjort ett seriemål i någon annan klubb än i Mjällby. Under utlåningen till CB-klubben Gubbio slog han till med en rejäl högerslägga mot Nocerina som kan vara värd en YouTube-koll. Annars är Löfqvist ärlig att han gjorde ett stort misstag när han i sista stund valde att skriva på för italienska Parma efter succéssäsongen 2011. Ett beslut som kom att prägla hans karriär i många år framåt. Om vi går till din karriär efter du gjorde succé de första åren i Allsvenskan. Du var ju glödhet 2013 och hade 14 poäng, tror jag. 8 mål och 6 assist och så. Hur var det då? Hur var det då när du valde Parma? 2011 var det väl?
Ja, precis. 2011.
Jag sa fel.
Nej, men jag hade utgående kontrakt med Mjällby, jag var 25 år gammal. Hade rätt så många klubbar som drog i mig, både i Sverige och utomlands. Och egentligen så var det väl till 99% klart med Young Boys i Schweiz. Vilket jag tror hade varit ett bra steg för mig att kunna fortsätta utvecklas och... Men det blev så att det blev Parma. Jag åkte hem från Schweiz, hade varit ner och träffat Young Boys och skulle väl bara hem och invänta kontraktet. Och sen blev det så att vi åkte ner till Italien för att vi skulle besöka Parma helt enkelt och bara se vad det var för klubb. Och det är klart att jag var intresserad av det. Det var ändå CIA och det var Italien och man ville åka ner och träffa klubben, men jag var ändå någonstans inställd på att det skulle bli Young Boys. Men när jag kom ner till Italien så satt väl de egentligen med ett färdigt kontrakt och min agent tyckte att jag skulle signa det kontraktet och sen för att det inte var liksom någonting 100% klart med Young Boys då, och att Parma då kanske skulle försvinna ur bilden om jag skulle vänta eller om jag skulle, ja, nej, men det var liksom rätt så snabba puckar och jag signade för Parma helt enkelt där nere.
Ja, och det framkom ju sen att dels hade ju Parma närmare flera hundra spelare och många ute på lån som du inte hade koll på också. Att du blev klar på Parma 5 december 2011, men de ansökte inte om att du skulle flyttas över till dem från sista datumet i januari.
Nej, okej.
Okay. Hur har du någonsin fått klarhet i den där affären? För du spelar ju aldrig några matcher för Parma.
Nej, precis. Nej, men det är väl ganska luddigt. Alltihopa. Det jag vet, eller... Det var ju att jag flyttade ju ner i december månad där och tränade på med Parma. Och i januari någonstans så bytte de tränare. Och Donadoni kom in och då var det 8 nya spelare in till Parma. Och klubben frågade mig om jag ville gå på lån. Eller om jag ville stanna kvar i Parma och köra på. Men att det kanske inte skulle bli någon speltid. Och... Man har ju hört och man har sett liksom att spelare som väljer det alternativet, de brukar inte ens få träna sen till slut matruppen, utan de får springa bredvid bara. Och kände väl att det var lika bra att bli utlånad då till den här samarbetsklubben de hade. Vi var några stycken, vi var ändå 3 eller 4 spelare där som tillhörde Parma. Och mycket mer än så vet jag egentligen inte. Och just den här, det du tog upp här nu med att de inte skrev över mig, eller det hade jag ingen aning om då under den tiden. Liksom.
Nej, för det är ju till och med så att Thomas Borstam Andersson, som ju var sportchef då, sa att, för jag skrev om det för några år sedan, att av en händelse satt jag kvar på kansliet när Parma hörde av sig. Det var kvällen sista dagen för fönstret, och även om man är bossman ska en tidigare klubb godkänna det via fax. Vad hade hänt om jag inte hade varit kvar? Att det är rätt sensationellt egentligen.
Ja, nej, det är ju sån information man inte har fått, och då blir det lite så, man känner att det har ju inte gått rätt till, och man ångrar ju typ det extremt mycket liksom, att rent fotbollsmässigt då, och liksom den biten och den delen man var just alltså i karriären, att det skulle bli så liksom. Det är klart att med facit i hand så skulle jag inte skrivit på Parma. Sen är det samtidigt svårt, man blir lovordad och man tror att man har en agent som försöker göra det bästa liksom. Sen så ska jag inte säga att min agent kanske också blev lurad, inte fan vet jag, men det känns som att jag absolut inte fick all info. Så är det ju. Hade jag fått reda på att Parma hade 250 spelare och att 25 av dem ingick i A-truppen, resten var utlånade, det är klart att jag hade tänkt till en extra gång innan jag satt en kråka på det pappret liksom.
Har du någon gång hört någon teori om att gjorde Parma någon tjänst åt någon, eller, för jag gissar att den typen av spekulationer ändå förekommer, för det är ju ibland så man värvar spelare, man gör det för att hjälpa någon annan.
Ja, men vilka skulle de hjälpa, undrar jag då, för Jag får inte ihop liksom, de grejerna får jag inte ihop alls. För någonstans så under hela den här perioden sen som jag var utlånad och så vidare, så var det fortfarande Parma som betalade min lön. Så i så fall har de ju, ja, det är världens sämsta deal i så fall. Om du tar en spelare och sen så bara skickar du ut han, och sen betalar du ändå hans lön i 2,5 år.
Ja, men det kan ju vara så att
man blir inte förvånad att de gick i konkurs. Liksom.
Nej, i och för sig inte i det perspektivet. Du går ju till slut då på lån till den här Gubbio i Serie B. Hur var det liksom?
Ja, men det var väl bra. Alltså, det var, vi hade ett roligt lag. Många unga spelare. Så gott som alla tillhörde CIA-klubbar. Sen är det klart, det fanns ju ingen lagkänsla. Det fanns liksom ingen... De låg ju redan i botten av tabellen. Liksom. Och när jag kom dit så... ja, alltså det fanns det liksom inget hopp och tro på att vi skulle lösa det, utan alla gick ut och spelade för sig själva liksom, och det är klart att vi försökte vinna matcherna och den här biten liksom, och kämpade så i 90 minuter, men någonstans så det var inte direkt så att det var jättesura miner efter en förlust liksom, utan det var många spelare som var där, som jag sa, på lån och ville egentligen bara tillbaka till sina Serie A-klubbar för att visa upp sig och så vidare då. Så det var ju lite speciellt såklart och komma till något sånt när man har spelat i Mjällby AIF, där man lever liksom på klubbkänsla och liksom, ja, laganda, och att det är en för alla för en liksom. Sen så rätt som det så, ja, var det mer som individuell fotboll liksom.
Låter som en bra grogrund för riggade matcher.
Absolut.
Upplevde du det?
Nej, det kan jag absolut inte säga att jag gjorde. Nej, nu försöker jag tänka tillbaka om det var någon match som var helt... Men nej, det kan jag inte göra. Det kändes som alldeles för unga spelare på en viss... Vi hade faktiskt en i, vi hade ju han, kommer inte tappa namnet bara för det, men en italiensk spelare i vårt lag som hade fått pris i Italien året innan för att han stod upp mot det här med matchfixing då. Så det är säkert en klubb kanske som har varit inblandad i något sånt tidigare då, men samtidigt så hade vi han som hade fått pris och stått upp för detta liksom, och anmält och hela den här biten.
Hur jobbig är det sen när man då går tillbaka till Parma, man vet att de inte vill ha en?
Nej, men det är klart, det var ju liksom en tuff tid och man hade ju hoppats någonstans på att man skulle få chansen och visa upp sig. Jag tyckte ändå att jag hade gjort det bra den tiden jag var i Parma liksom, på träningar och så vidare, och kände inte att jag var hästlängd ifrån de spelarna som jag konkurrerade med. Och sen att man inte då får den chansen på sommaren och får dra igång försäsongen med dem som de sa att man skulle göra. Då kände jag väl att då är det lika bra att dra igång en försäsong med den klubben jag ska vara i, och då måste vi försöka hitta någonting så snabbt som möjligt liksom. Sen så drog det ut på tiden. Det gick 2 månader och sen så sista transferdagen där så blev jag klar för Malmö FF på lån då i 6 månader, eller ja, inte ens det. Det var ju 5 månader och 10 matcher kvar av Allsvenskan liksom.
De hade varit intresserade av dig tidigare. Hur var det? Kände du att det här kan nog bli bra ändå?
Ja, men det var det. Alltså, Rickard Norling var ju där innan då. Inför 2012 så fick jag ett kontraktförslag av Malmö på 4 år. Och Rickard var tränare och Per Ågren var sportchef, eller... Ja, jag tror han var sportchef, eller han kanske hade någon annan roll, jag vet inte. Men det var han jag skrev kontrakt med och så vidare. Så det är klart att man kände att det kunde vara bra. Och hade en förhoppning om att kanske kunna bryta kontraktet med Parma och fortsätta med Malmö. Sen så... som sagt... På något sätt så kanske man hade kunnat hoppas att Rickard hade lite mer överseende med min form och att så jäkla dålig är inte allsvenskan, så att bara för man har varit i Italien några månader så, och sen haft en period på 2 månader där man inte har spelat fotboll, så är det inte så att man går in och bara börjar leverera i allsvenskan. Jag hade hoppats någonstans på att de kanske kunde ha haft lite mer... förståelse för det och att jag kunde fått lite mer tid. För då tror jag att det hade kunnat bli bra. Jag menar, ett halvår tidigare hade de erbjudit mig ett 4-årskontrakt. Och det var inte det att jag hade åkt ner till Italien och blivit en Division 4-spelare på 6 månader. Utan Jag var fortfarande en duktig fotbollsspelare, bara att formen var ju såklart inte på plats.
Ja, du gör ju bara 4 matcher. Fick du ganska snabbt besked av Norling att du håller inte?
Nej, men man märkte väl ganska snabbt. Jag fick ändå, jag kom till Malmö, som var det ett litet sånt här landslagsuppehåll på någon vecka där, så jag fick någon extra vecka att träna igång. Och sen så slängde han in mig direkt i hetluften mot, tror vi mötte Åtvidaberg borta, och sen från start då spelade kanske 60-70 minuter medioker insats liksom. Men sen fick jag ändå förtroendet att starta derbyt borta mot Helsingborg, där jag tycker att jag gjorde det helt okej. Jag har 2 avslut som man önskar att de gick några centimeter till i sidled, för då hade det varit mål liksom. Då hade det kunnat se helt annorlunda ut, rätt som det. Så det är väldigt små marginaler. Sen efter den matchen så började jag på bänken och fick hoppa in 2 eller 3 matcher till då. Så det är små marginaler, och sen är det lite synd att de inte kunde ha överseende med, eller att de inte kunde ge mig lite längre tid kanske. Ja. Jag kanske skulle börja tvärtom, börja på bänken och hoppat in som sagt.
Ja, det är den hösten 2012. Och,
ja, precis.
Men då efter säsongen så meddelar Rickard att det blir ingenting.
Jo, men så var det väl att efter säsongen där så hade vi ett snack, och han tyckte att jag skulle kolla efter något annat. Sen så vet jag inte hur mycket liksom, så här med att jag hade kontrakt med Parma och utköpsklausuler och så vidare och så vidare, om det fanns några sådana aspekter med liksom i det hela. Men det blev att vi tackade för den tiden, och att vi skulle, att vi gick skilda vägar och tittade efter något annat.
Och istället hamnar du i danska ligan i Odense. Hur upplevde du det?
Det var en rolig tid. Sen så var det lite speciellt i Odense också just då. Ekonomisk kris i klubben de 2 säsonger, eller jag kom, sen blev det blev mer skevt med tanke på att danska ligan spelar ju som Europa, och du vet, när allsvenskan var slut där så hade de spelat halva säsongen, och så kom man in i sista delen på det året, och sen så det låneavtalet var på hela 2013 då, så det blev ju att jag var med på sista delen där, och sen så var jag med på början av, och då blir det liksom så här att det är klart att det kommer ju nya spelare sen där till sommaren, alltså inför 2013, den säsongen liksom. Och de var i ekonomisk kris. Så det är klart att de spelare som sitter på kontrakt, som de har möjlighet att sälja vidare liksom. Plus att vi hade ett jäkligt bra lag. Jag konkurrerade med 2 spelare som höll på att slå sig in i danska A-landslaget. Med Rasmus Falk som spelar i Köpenhamn nu, och en som heter Emil Larsen som har tyvärr fått avsluta sin karriär på grund av en skada i knät, men 2 extremt duktiga fotbollsspelare. Så det var en tuff konkurrenssituation, men det var lärorikt, det var roligt. Jag tycker danska ligan är bättre än allsvenskan faktiskt. De spelar bra fotboll där, alla lagen.
Hur frustrerande är det att det är så små marginaler?
Det som är mest frustrerande är väl kanske att det spelar, ibland så spelar det ingen roll hur bra du är, hur mycket du presterar på träningar och så vidare, utan du får inte spela ändå liksom, för att av olika skäl då, och oftast eller den situationen jag har varit i, så har det tyvärr varit andra saker som har styrt det lite. Sen är det klart att hade jag varit bättre och kommit upp till en högre standard under den här tiden, så, så hade jag säkert fått spela mer. Så man kan inte bara skylla på andra liksom, eller så här. Man får ju se till sig själv också. Men det man har lärt sig i alla fall, och det man har fått se ganska tydligt, det är att det är inte alltid där de elva bästa som kanske spelar matchen. Det är mycket andra grejer också som spelar in, absolut.
Vad hade du velat få för råd när du slog igenom som fotbollsspelare? Som att liksom ha med sig?
Nej, men det är väl klart att man önskar att... Nej, men om man börjar där med Parma liksom, att man hade kanske fått rådet att liksom hur trevligt det än är med Serie A och Italien, så kanske det inte är rätt steg. Det är för stort steg liksom. Men sen samtidigt, det är jävligt svårt när man är i de här situationerna och det ligger ett papper framför dig och du har en agent som du tror liksom gör det bästa för din skull, och ja, men det är liksom pressade situationer så sett, och det är svårt att säga nej liksom, men det är svårt att liksom sätta stopp för dig själv nej, men det
hur kan man kontrollera att man får en agent som gör rätt för en?
Det är väl svårt så, men det är väl, man får väl lyssna på andra fotbollsspelare som kanske har jobbat med agenterna tidigare och höra vad de har för recensioner och vad de tycker och på den tiden så var det, blev det liksom hur många, alltså, eftersom jag inte hade någon agent i Mjällby och det gick bra liksom, det var ju, jag vet inte hur många agenter det var som hörde av sig, både svenska och utländska liksom, så det, och alla lovar olika eller säger olika, och det är svårt att veta vem man ska liksom lita på, och sen någonstans så har man ju en, alltså jag hade ju själv en förhoppning och en dröm om att komma utomlands, och då var det den här agenten som gärna ville hjälpa mig med det, medan kanske en annan agent tyckte jag skulle signa för en toppklubb i Allsvenskan. Så det är liksom, ja, det är svårt att veta i förväg, om man säger så.
Du kom ju iväg på ett utländskt äventyr till, om vi utgår från att det var det sista, till Kina. Qingdao Red Lions, hur var det?
Ja, det var ju ett jävla äventyr liksom. Det var ju trillat ur Allsvenskan Superettan och kände att jag måste göra något annat för att hitta liksom glädjen och motivationen, och kände väl att Kina var ju då på den tiden på uppåtgång, om man säger, och många drog sig dit, och jag fick möjligheten att sticka dit. Det var en holländsk agent som hade en kontakt där i den klubben, för det var holländska ägare och så vidare. Sen så var ju inte detta liksom något kontrakt där du blev ekonomiskt oberoende eller något sånt, utan det var ju en förhoppning att kunna åka dit och kanske göra bra ifrån sig. Qingdao, då den staden jag kom till, hade två lag som låg i ett lag som låg i högsta ligan och ett lag som låg i andra ligan i Kina, och det var väl någonstans en förhoppning, plus att ägarna till Qingdao, eller en av ägarna i Qingdao, satt med i styrelsen i Adelaide United i Australien. Så förhoppningen var väl att åka dit, göra så bra ifrån sig som möjligt, visa upp sig och sen kanske kunna ta det därifrån. Men det blev ju inte så, utan det blev att jag vände tillbaka sen istället. De har lite speciella regler i Kina med det här med den utländska kvotan och bla 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 liksom. Så det blev att jag stack hem efter en säsong där. Men det var absolut en rolig upplevelse och man fick lära sig mycket och man fick se mycket framförallt.
Vad var mest annorlunda?
Nej, men det är väl alltihopa egentligen, allt från hur man liksom tränar. Alltså, nu hade vi ju en holländsk tränare, men liksom man fick ändå lära sig liksom hur disciplin och sånt här, hur de här kinesiska spelarna är ju extremt disciplinerade och säger du till dem att de ska springa så springer de tills du säger att de ska sluta liksom. Och så det var väl det som var lite annorlunda, om man väldigt så här styrda, eller vad man ska säga. Det är väl kanske därför de inte är så bra på fotboll, för att de får det bara i skola och så vidare, och i hemmet så gör du som du blir tillsagd liksom. Och sen rätt som det är på en fotbollsplan måste du ju ha lite fantasi och lösa situationen själv, och då blir det lite knasigt när de ska göra det rätt som det liksom. För de är så vana vid att höra vad de får göra och inte göra liksom.
Du vänder ju hem då till Mjällby och det har mynnat ut i allsvenskt spel och kontrakt över 2021. Du behöver ändå se slutet på karriären. Det är ju många gamla spelare i klubben, med Bagan och Mattias Asper och så. Vad ser du framöver?
Jag har väl en förhoppning såklart om att kunna ta någon roll i Mjällby i framtiden. Men samtidigt så är jag inte där riktigt än. Jag känner att jag verkligen vill kräma ur liksom allt i fotbollsväg ur min kropp liksom, och känna att jag hoppas att jag kan göra ett bra år i år. Och sen så hoppas jag någonstans på att kanske förlänga mitt kontrakt med Mjällby som fotbollsspelare. För någonstans så känner jag mig så pass motiverad och min kropp känns så bra som den gör just nu. Så känner jag att jag har några år till faktiskt i kroppen. Jag är bara 33 om man får säga så. Om man kollar på Bagan och Asper då, som är gamla Mjällby-spelare, så slutade ju de när de var närmare 40. Sen säger jag inte att jag ska göra det, men jag tror att jag har några år till i kroppen. Absolut.
Att spela för Mjällby på en så liten ort, och Hällevik är liten och Sölvesborg och Blekinges lag. Hur speciellt är det? Hur känner man av det när det går tungt respektive bra?
Nej, men det är ju såklart speciellt för mig då som är härifrån och uppvuxen med Mjällby. Och egentligen så är jag från Sölvesborg då, Svarta Led och Skijef, och som har en historia kontra då till Mjällby liksom, som var det bättre laget förr i tiden. Och de har alltid sagt att man ska akta sig för svänga höger i rondellen där man kommer bort till Lister liksom, för där kan det hända grejer. Sen så,
vad kan hända så, där?
Nej, men kanske du kommer tillbaka med sex fingrar brukar de säga och så vidare. Men skämt åsido, men det har väl lagt sig lite om man säger så. Och det är klart att Mjällby är det naturliga steget att ta om du är en duktig fotbollsspelare här i området. Det är såklart en speciell känsla att spela för Mjällby, och många brinner för Mjällby här nere, och man blir ständigt påmind liksom om att man är, även om många kanske tror att man bara liksom lever i skymundan här nere liksom, men och det gör man ju såklart i en viss del, för det är inte den pressen och så vidare, men det snackas ju fotboll hela tiden liksom. Och folk känner igen och liksom du går in på ICA kan ju ta en timme ibland, trots att det bara ska ta 10 minuter, för att många vill gärna snacka och det är fotboll liksom.
Min bild är väl att det kanske till och med ibland kan vara tuffare på en mindre ort om det går dåligt, att du lättare kanske kan gömma dig i en större stad, medan här är mycket svårare, finns kanske bara en ICA och så vidare.
Ja, det har du sig rätt i när du säger, när du vänder på det på det sättet. Absolut, det är klart att det kan vara tufft. de är väldigt krävande och har alltid varit liksom, man kan vinna en match med 3-0 och ändå står Mattias Aspers pappa Ingvar och säger att man skulle vunnit med 5-0 och så vidare. Så det är klart att det kan vara tufft om man är en kanske lite yngre spelare och som du säger, man kan inte gömma sig lika lätt. Så det är både positivt och negativt med att spela fotboll här nere.
Men det är härligt eftersom du har kommit tillbaka två gånger och nu ska leda ut ditt lag i Allsvenskan igen.
Ja, nej, men det ska bli extremt kul. Någonting är liksom, alla brinner så pass mycket för det här nere, så det är många som är delaktiga i hela den här resan och det är skönt att, men för många av dem är inte liksom, det är inte det att de får några löner eller liknande, utan det är eldsjälar och att de liksom får vara med och uppleva det här igen. Det är lite det man brinner för när man vet hur det liksom, hur det fungerar när man är i den här åldern också, att kunna ge tillbaka det till alla de här eldsjälarna ska bli extremt kul, och alla supportrar och som har varit med och rest runt på de här små arenorna liksom. Så det är framförallt kul för dem, och sen ska det bli extremt kul för en själv också och få gå ut och mäta sig med de bästa i Sverige.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, det var så lite så. Ja.
Podden är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt tar vi gärna emot synpunkter, tankar, idéer eller önskemål. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.